Now on the air.
Så nu är vi i luften.
And we would like to begin with a word of prayer.
Så vi ska börja med att be.
So Lord, we thank you this evening.
Så Herre, vi tackar dig ikväll.
We thank you for this place.
Vi tackar det här stället.
We thank you for all the people that have come.
Vi tackar dig för alla som har kommit.
We ask you to bless this teaching from the Gospel of Mark.
Vi ber att du välsignar undervisningen från Markus evangeliet.
And we do pray that you will anoint your servant.
Och vi ber att du ska välsigna din tjänare.
To preach.
Smörja din tjänare.
To preach this message with a special anointing to change our lives.
Att predika det här budskapet med en speciell smörjelse som förändrar liv.
We pray these things in your name.
Det här ber vi i ditt namn.
Amen. So we're going to begin a series.
Så vi ska börja en serie.
From the Gospel of Mark.
Från Markus evangeliet.
There are 16 chapters there.
Det finns 16 kapitel.
So I estimated when I made an outline.
Så jag har uppskattat när jag har gjort en översikt av det.
That it probably will take until next summer before we're done.
Att vi nog inte klarar först nästa sommar.
So bear with me.
Så ni får ha tålamod med mig.
But it's going to be really interesting.
Det kommer vara riktigt intressant.
So we have something, there's a term, we call it expository preaching, which means preaching that explains.
Det finns en sorts predikan där man förklarar, när man gör utläggningar.
This is like the, not the opposite, but it's another thing because we have topical preaching.
Det finns en annan sorts predikan där man predikar om ett visst ämne.
So in other words, maybe I preach about love or grace or whatever.
Kanske predikar om nåd och kärlek eller något annat.
I'll pick a topic.
Då väljer man ett ämne.
And I go through the Bible and I see what the Bible says about this topic.
Och sen går jag igenom Bibeln och ser vad Bibeln säger om det här ämnet.
But this type of explaining preaching or expository preaching.
Men en sån här förklarande predikan.
It's different.
Är annorlunda.
You go through a Bible book.
Man går igenom en bibelbok.
And it's actually very good.
Och det är faktiskt bra.
Because you know, in every Bible book there are many, many different subjects.
För i varje bok i Bibeln finns många olika ämnen.
And as a pastor.
Or som pastor.
Or preacher, a minister.
Och predikant.
We are sometimes tempted to skip the topics that are not so convenient.
Så frestas man att hoppa över sådana ämnen som inte är så bekväma.
But when you go through a Bible book.
Men när man går igenom en hel bok.
And then it's like, whoops, okay, now I'm going to speak about that.
Ja, då måste jag tala om det här.
So it helps you to go through the whole counsel of God.
Och det hjälper en att komma igenom hela Guds rådslut.
It's also a great opportunity for you.
Och det är också ett bra tillfälle för er.
Now you know that we're going to spend a lot of time in the Gospel of Mark.
Nu vet ni att vi ska tillbringa mycket tid med Markus evangeliet.
So you can read.
Och då kan ni läsa.
You can be ahead of me.
Och ligga lite före mig.
You can read, you know, you say, okay, now we cover those chapters or verses.
Kan läsa och gå igenom ett antal kapitel och verser.
And then you can just continue.
Sen bara fortsätta.
So you're a little bit ahead of me.
Så att ni ligger lite före mig.
And you can pray for that text.
Sen kan ni be över den här texten.
You know that the next time I will cover probably the next 5-10 verses.
Och ni vet att nästa gång kommer vi gå igenom nästa 5-10 verserna.
Read it.
Läs det.
Think about the questions you have in your hearts.
Och tänk på de frågor du har i ditt hjärta.
Pray that the Holy Spirit will answer those questions.
Och be att den helige ande svarar de frågorna.
Through my preaching.
Genom min predikan.
And pray for me.
Och be för mig.
That God will open my mouth.
Att Gud öppnar min mun.
So that I will preach these things in such a way.
Så att jag predikar det här på ett sånt sätt.
That it will touch your hearts.
Att det rör vid hjärtan, våra hjärtan. Amen.
So keep that in mind.
Så tänk på det.
So now we're gonna have an introduction to the Gospel of Mark.
Så vi ska göra en inledning till Markus evangeliet.
We're not actually gonna go even to the text today.
Så vi ska inte ens börja titta på texten idag.
So we're just gonna give you an introduction.
Utan vi ska få en introduktion.
And then we'll begin in chapter 1, verse 1 next time.
Och sen börjar vi med kapitel 1, vers 1 nästa gång.
But so this is an introduction to the Gospel of Mark.
Så alltså en inledning, en introduktion till markusevangeliet.
Now, what does the word gospel mean?
Vad betyder nu evangelium?
Well, I googled it.
Jag googlade det.
Not because I don't know what it means.
Inte för att jag inte vet vad det betyder.
But I just wanted to see what was the hits.
Jag ville se vilka träffar jag fick.
Well, of course, Wikipedia said.
Och naturligtvis sa Wikipedia.
It is a music form.
Att det är en musikform.
Yeah. Well, it also said what it really is.
Men det sa också vad det verkligen är.
But it's more famous, the word gospel means a certain type of music.
Men det är mer känt att gospel är en viss...
From the southern part of the United States.
Från en viss del av USA.
But the real meaning of gospel, the English word gospel,
men den verkliga betydelsen av det engelska ordet gospel,
is actually, you know, the Greek word evangelion.
Är det grekiska ordet evangelion?
And that's where we get the word evangelism from.
Och det där är för ordet evangelism.
And of course, in Swedish, the word for gospel is.
Och naturligtvis så är ordet på svenska för
evangelium.
Gospel evangelium.
Yeah, so the Swedish word is actually directly from the Greek word.
Så det svenska ordet kommer direkt från grekiska.
So do we know what it means?
Vet vi vad det betyder?
It means the good news.
Betyder de goda nyheterna.
That's the direct meaning of it.
Det är den precisa meningen.
So what good news are we talking about?
Så vilka goda nyheter talar vi då om?
When we preach or when we evangelize.
När vi predikar och evangeliserar.
We are telling people about the good news.
Så berättar vi för människor om de goda nyheterna.
What are those good news?
Och vad är nu de goda nyheterna?
Well, it's about Jesus Christ.
Jo, det handlar om Jesus Kristus.
Who came into this world.
Som kom till den här världen.
God became a man.
Gud blev människa.
And died for man's sin.
Och han dog för människans synd.
So that we, when we believe on him,
så att vi när vi tror på honom,
can have everlasting life.
Kan ha evigt liv.
As a gift.
Som en gåva.
And this is the message that we tell people.
Och det är det budskap som vi har till människor.
Not to keep some law.
Inte att vi håller någon lag.
Not to do some good things.
Inte att göra goda gärningar.
Not to be a nice person.
Inte vara en bra människa.
But to trust in his work on the cross.
Utan att vi ska lita på hans verk på korset.
And when I do that,
när jag gör det,
I get saved.
Så blir jag frälst.
As a gift.
Som en gåva.
It's free.
Det är gratis.
It's a miracle.
Det är ett mirakel.
God gives me the new birth.
Gud ger mig den nya födelsen.
We might not feel it.
Vi kanske inte känner det.
We might not have, you know, an emotional experience.
Vi kanske inte har en känslomässig upplevelse.
But it is a fact.
Men det är ett faktum.
It's a promise.
Det är ett löfte.
And we trust in that promise.
Och vi litar på det löftet.
So that's the gospel.
Och det är evangeliet.
These are the good news.
Det här är de goda nyheterna.
So when we talk about the four gospels.
Så när vi talar om de fyra evangelierna.
Then we are talking about four different records.
Så talar vi om fyra olika nedteckningar.
Of these good news.
Av de här goda nyheterna.
How Jesus walked on this earth.
Hur Jesus vandrade här på jorden.
And preached his message.
Han predikade sitt budskap.
And gave his life for us.
Han gav sitt liv för oss.
So that we can be saved.
Så att vi kan bli frälsta.
So there are four gospels.
Så det finns fyra evangelier.
So there are actually other gospels too.
Det finns ju andra evangelier också.
And especially these days there is a big debate.
Och speciellt nu för tiden så är debatten het.
And they're saying like, you know, there are other gospels.
De säger att det finns andra evangelier.
The church is just very prejudiced.
Kyrkan är bara så fördomsfull.
They have just said that these four are supposed to be there.
Så de säger att de här fyra ska gälla.
And they have made movies about it.
De har gjort filmer om det.
They have written books about it.
De har skrivit böcker om
det. You know, people talk about it.
Och människor pratar om det.
There are hidden knowledge.
Det finns en dold kunskap.
In other gospels.
I de andra evangelierna.
But because the church wanted to make it to be what it is now.
Men kyrkan vill ju ha det som det är nu.
They have not allowed these other gospels to be part of the Bible.
Och så har de inte tillåtit de här andra evangelierna att bli en del av Bibeln.
We are not going to go very deep into this tonight.
Vi ska inte gå så djupt in i det ikväll.
But we will touch on it.
Men vi ska vidröra det.
We have a word that is canon.
Det finns det här ordet kanon.
And it doesn't mean in English, of course, it sounds just like the weapon where you shoot bullets.
På engelska låter det precis som
cannonballs.
Kanon.
But it is spelled with one N.
Men det, ja.
Well, I know it doesn't work in Swedish. But what is a canon?
Men vad är nu en kanon?
The word actually comes from a little measuring device.
Det ordet kommer från ett mätinstrument.
Meaning that, you know, if you're going to measure something.
Om man ska mäta någonting.
Here's the standard.
Så det här är standarden.
So then you take this other object.
Och så tar man det här andra objektet.
And you compare it to this measurement or this measuring device.
Så jämför man det med den här mätstickan.
And say, okay, it doesn't fit.
Och så säger man, nej, det här passar inte.
It's too big.
Den är för stor.
It's too small.
Den är för liten.
It cannot. It doesn't fit.
Det passar inte.
Or we say it does fit.
Eller så säger det, ja, men det här passar.
It measures up.
Det når upp till måttet.
So something happens.
Så någonting händer.
It has stood the test.
Det har klarat provet.
And this is what it means.
Det betyder det här.
So how did we find these things out?
Och hur har vi nu fått reda på det här?
Why is it that these four gospels are in the Bible?
Varför finns de här fyra evangelierna i Bibeln?
And not some other books.
Och inte några andra böcker.
Well, there were a number of things, and I want to mention four of them.
Det finns ett antal saker, jag vill nämna fyra av dem.
Number one, there was the authority test.
Det var en auktoritetstest.
Who wrote the book?
Vem var det som skrev boken?
Well, was it an apostle?
Var det en apostel?
Or a person in close relationship to an apostle?
Eller en person som stod nära en apostel?
That was a requirement.
Det var det som krävdes.
If we talk about the New Testament.
Om vi talar om Nya Testamentet.
In the Old Testament, it had to be a prophet.
I Gamla Testamentet så måste det vara en profet.
And these people were proved, or you know, they could prove themselves through signs and miracles.
De här människorna kunde bevisa vilka de var genom tecken och under.
God said, "These are my people."
Gud sa att det här är mina människor.
They did things that other people did not.
De gjorde saker som inte andra människor gjorde.
So that became a base for their authority.
Och det blev grunden för deras auktoritet.
So was it written by an apostle?
Skrevs det av en apostel?
Well, Matthew was an apostle.
Ja, Matteus var en apostel.
And John was an apostle.
Och Johannes var en apostel.
Mark was not an apostle.
Markus var inte en apostel.
Luke was not an apostle.
Och Lukas var inte en apostel.
But Mark was a disciple of Peter.
Men Markus var lärjunge till Peter.
And Luke was a disciple of Paul.
Och Lukas var lärjunge till Paulus.
So they stood the test.
Så att de klarade provet.
Then we have the truth test.
Så har vi sanningsprovet.
Do we find any errors in these books?
Kan vi hitta några fel i de här böckerna?
I know people out there will say, oh, the Bible is just a fairy tale.
Jag vet att människor där i världen säger att det här är bara sagor.
Oh, there's some Jewish history there.
Det finns en del judisk historia.
But basically it's just a fairy tale.
Men i grund och botten så är det bara sagor.
Well, they have not done their homework.
Då har de inte gjort sina läxor.
The Bible is definitely the most reliable book in this world.
Bibeln är den allra mest pålitliga boken här.
And I'm not going to go into that why now, because time does not allow.
Varför nu, för att vi har inte tid för det.
But just in the Gospel of Luke.
Men i Lukas evangeliet.
There are over 60 references.
Så finns det över 60 referenser.
To places.
Till platser.
Cities.
Städer,
people,
människor,
offices,
ämbeten.
Yeah, and you know, all these, you know, were written, you know, long time ago.
Allt som skrevs för länge sedan.
Not one of them is incorrect.
Och inte ett av dem är fel.
Even small islands are mentioned.
Till och med en del små öar omnämns.
And historians and archaeologists have found proof for this.
Och historiker och arkeologer har hittat prov för det, eller bevis för det här.
All these details are true.
Att alla de här detaljerna är sanna.
So we have the truth test.
Så vi klarar sanningstesten.
Then we have the harmony test.
Sen har vi harmoniprovet.
The Bible was written during a time period of 1600 years.
Bibeln skrevs under 1600 år.
There are 66 books in the Bible.
Och det finns 66 böcker i Bibeln.
They were written by about 40 different human authors.
Och det var ungefär 40 mänskliga författare.
In different places.
Och på, som var på olika platser.
Different backgrounds.
Hade olika bakgrund.
At different times.
I olika tidpunkter.
And you know, there is perfect harmony.
Men det finns en fullkomlig harmoni.
There are prophecies spoken in one book.
Profetior som uttalas i en bok.
And we see the fulfillment in another book.
Som vi ser uppfyllda i en annan bok.
We see all kinds of things.
Vi ser allt möjligt.
And this is a proof.
Det här är bevis.
That this is not a man-made book.
Att det är inte en bok som människor har gjort.
It is actually a God-inspired book.
Utan det är en bok som Gud har inspirerat.
Yes, people wrote it.
Ja, människor har skrivit den.
But God inspired it.
Men Gud inspirerade den.
So it is a book that comes from men.
Så det är en bok som kommer från människor.
But it also comes from God.
Men kommer också från Gud.
Just like Jesus was God.
Precis som Jesus var Gud.
And man.
Och människa.
In one person.
I en person.
So is the Bible.
Så är det med Bibeln.
It is a work of man.
Det är människoverk.
But not in the sense that it has errors.
Men inte på så sätt att det finns fel i den.
But that we can see how, you know, that there are things in it, you know, that talks about people.
Men vi kan se att det finns saker i den som handlar om människor.
And how different authors had a different style when they wrote.
Att olika människor hade olika stil när de skrev.
But overall.
Men som helhet.
We see that this is a divinely inspired book.
Ser vi att det här är en bok som är gudomligt inspirerad.
Unique in many aspects.
Som är unik på många sätt.
And then lastly.
Och sen det sista.
The fourth thing.
Det fjärde.
Was the acceptance test.
Det är godkännande.
Yeah.
Ja, godkännande testet.
These, before it became the Bible.
Innan den blev Bibeln.
They were different letters.
Så var det olika brev.
And they circulated among the churches in the early days.
Cirkulerade i kyrkan i det tidiga år.
Were they widely accepted?
Och var de då accepterade av många?
Then they became canon.
Så blev de en del av kanon.
So these are just a few things that we want to mention.
Här är bara några saker som vi vill
and
nämna.
We could say a lot more about it, but we're not going to do that.
Och vi kunde prata mycket mer om det, men det ska vi inte göra.
So we want to go through a couple of things tonight.
Så vi vill gå igenom några saker ikväll.
Number one,
för det första,
the author of the Gospel of Mark.
Att författaren till Markus evangeliet.
His name is not mentioned in the book.
Hans namn nämns inte i boken.
But there's no doubt that he is the writer.
Men det är inget tvivel om att det är han som har skrivit det.
There are both external and internal evidence for that.
Det finns både yttre och bevis för det och bevis i boken.
Mark is mentioned 8 times in the New Testament.
Markus omnämns 8 gånger i Nya Testamentet.
And his Roman name was Mark.
Hans romerska namn var Mark.
But his Hebrew name was John.
Markus. Men hans hebreiska namn var Johannes.
So we can sometimes he's actually called John.
Och ibland kallas han för Johannes.
His mother was Mary.
Hans mamma hette Maria.
Not Magdalene.
Inte Magdalena.
Not the mother of Jesus.
Och inte Jesu mamma.
Another Mary.
Utan det var en annan.
And
Maria.
She was probably a wealthy woman.
Hon var troligen rik.
Because we read about it that the, you know, they met in her home, like the church.
För vi läser att kyrkan mötte
the early
i
church.
Hennes hem.
You can read it in the book of Acts.
Står i Apostlagärningarna.
He was a cousin of Barnabas.
Han var kusin till Barnabas.
Barnabas traveled with Paul.
Och det var Barnabas som reste med Paulus.
And here's a great thing.
Och här är något jättestort.
The Bible is very honest.
Att Bibeln är så ärlig.
These people that we read about.
De här människorna som vi läser om.
They are not really put on a pedestal.
Man har inte satt dem på pedestal.
Saying like, oh yeah, these are great people.
Och säga att vilka fina människor.
Well, they're just like us.
Utan nej, de är precis som vi.
They are weak.
De är svaga.
Frail.
De är bräckliga.
What happened was that Barnabas and Paul got into an argument.
Och vad som hände var att Barnabas och Paulus grälade.
And you know, the problem was that Paul didn't want Mark to go with them.
Problemet var att Paulus ville inte att Markus skulle komma med.
And Barnabas said, he's my cousin.
Men Barnabas sa att det här är min kusin.
He's coming with us.
Han ska komma med oss.
I don't care if you're the great apostle Paul.
Jag bryr mig inte om du är den stora aposteln Paul.
He's my cousin. He's going with us.
Det här är min kusin och han ska komma med oss.
The Bible doesn't say all these details.
Ja, Bibeln ger inte alla de här detaljerna.
But we can imagine that that's how the conversation went.
Men vi kan ju föreställa oss att det var så de lät när de pratade med varandra.
So the argument got so heated.
Så det här grälet blev så intensivt.
That Barnabas and Paul actually separated.
Att Barnabas och Paulus skildes.
They went on two different mission trips.
De åkte på två olika missionsresor.
And Mark went with Barnabas.
Och Markus reste med Barnabas.
And Paul went with some other people.
Och Paulus åkte med några andra.
But later on we read that Paul brought Mark back.
Men sen läste vi senare att Paulus tog tillbaka Markus.
So there was some type of reconciliation.
Så att de blev försonade på något sätt.
But instead, Mark came under Peter's leadership.
Men Markus kom istället under Petrus ledarskap.
And Peter even calls him my son.
Och Petrus kallar honom till och med sin son.
In 1 Peter 5:13.
I första Petrus 3:13.
They had a very close relationship.
Så de hade en verkligen nära relation.
Now people say usually that the hand of Mark wrote the Gospel of Mark.
Och människor säger vanligtvis att det var Markus som skrev Markus evangeliet.
But the voice is really the voice of Peter.
Det var hans hand som skrev, men att den röst vi hörde Peter.
As a matter of fact, Peter was a Hebrew fisherman. Fisherman.
Petrus var ju en hebreisk fiskare.
We don't even know if he was able to write.
Och vi vet inte om han kunde skriva.
And he didn't know Greek.
Han kunde inte grekiska.
He spoke Aramaic.
Han pratade arameiska.
So it seems like Mark might have been his interpreter.
Så det kan ha varit så att Markus var hans tolk.
Even like Annette is my interpreter.
Precis som Annette är min tolk.
You know, it's interesting that it's very possible that was the case.
Det är intressant att det faktiskt väldigt möjligt att det var så.
And that he also wrote some of the writings that later became inspired scripture.
Att han också skrev en del av det som senare blev den inspirerade skriften.
Even though it was Peter who was the author.
Fastän det står Petrus som författare.
So to whom was this book written?
Så vem skrevs den här boken till?
It was written to Gentiles.
Den skrevs till hedningarna.
There are only three kinds of people in this world.
Det finns bara tre sorters människor här i världen.
And we can only be one of them.
Vi kan bara vara en av dem.
At the same time.
Samtidigt.
There are Jews.
Det finns judar.
And there are Gentiles.
Och det finns hedningar.
And there are Christians.
Och det finns kristna.
If a Gentile.
Om en hedning.
Or a Jew.
Eller en jude.
Becomes a believer in Jesus Christ.
Tror på Jesus Kristus.
They become Christians.
Så blir de kristna.
We don't talk about that. Oh, I'm a Gentile Christian.
Vi säger inte att jag är en hednisk kristen.
Or I am a Jewish Christian.
Eller jag är en judisk kristen.
People say that.
Människor kanske säger
but it's not really biblical.
Men det är inte riktigt bibliskt.
Because only in the flesh,
för bara
naturally speaking,
naturligt talat,
we have this division.
Så har vi den här åtskillnaden.
Jews and Gentiles.
Mellan judar och hedningar.
Gentiles are all non-Jewish people.
Hedningar och alla de som inte är judar.
But when we trust,
alla de som inte är judar.
When we trust Christ as our Savior.
Men när vi förtröstar på Jesus Kristus som
vår
frälsare.
We become Christians.
Så blir vi kristna.
And the Jews and the Gentiles are in Christ one.
Och judarna och hedningarna är ett i Kristus.
This is important.
Det här är viktigt.
There are only three categories.
Det finns bara tre kategorier.
Unsaved Gentiles.
Ofrälsta hedningar.
Unsaved Jews.
Ofrälsta judar.
Then saved Jews and Gentiles.
Och frälsta judar och hedningar.
And they become Christians.
Som blir kristna.
So, to whom was it written?
Till vem skrevs det?
Gentile readers.
Till hedningarna.
And Romans in particular.
Och speciellt då till romarna.
There are four gospels in the Bible.
Det finns fyra evangelier i Bibeln.
People say, why?
Och då säger människor varför.
They are different.
De är olika.
Yet they are very similar.
Men ändå mycket lika.
Why four gospels?
Varför fyra evangelier?
There might be reasons beyond what I'm going to say now.
Det kanske finns andra anledningar än det här.
But this is the primary reason.
Men det här är de främsta anledningarna.
They were written to four different types of people.
Att de skrevs till fyra olika slags människor.
Matthew,
Matteus,
which is the first gospel,
som är det första evangeliet,
in our New Testament.
I Nya Testamentet.
It was written to the Jews.
Skrevs till judarna.
It was written in with this thing in mind.
Och det skrevs med detta i åtanke.
That you know, the Jews had their traditions.
Att judarna hade sin tradition.
They had their religion.
De hade sin religion.
They had the Old Testament.
De hade Gamla Testamentet.
They had the prophecies.
De hade profetior.
They had Abraham and David.
De hade Abraham och David.
Important people.
Viktiga människor.
All these things.
Allt det här
were important to the Jews.
Var viktigt för judarna.
And we can see that Matthew's gospel,
vi kan se att Matteus evangeliet,
is really speaking directly to the Jewish mind.
Talar direkt till judarna, till det judiska sinnet.
It also speaks about Jesus as the king.
Och det talar också om Jesus som kungen.
Because that was the Jewish mindset.
För det var så judarna tänkte.
He was their Messiah.
Han var deras messias.
And he's also spoken of as a lion.
Men han omtalas också som lejon.
The tribe of Judah.
Judastam.
And you know, the lion of Judah, the Bible speaks about.
Och lejonet av Juda.
So in other words, this is specifically written for the Jewish people.
Så det här är alltså skrivet speciellt för det judiska folket.
The next gospel is Mark.
Och nästa evangelium är Markus.
Which is the one we're dealing with right now.
Och det är det som vi pratar om just nu.
It was written to the Romans.
Som skrevs till romarna.
The Roman Empire ruled the world at the time.
Det romerska riket härskade över världen just
då. They were action minded.
Och de var handlingskraftiga.
They didn't have the patience to sit down and wait.
Hade inte tålamod att sitta ner och vänta.
It's the shortest gospel.
Det är det kortaste evangeliet.
It's action packed.
Det är fullt med handling.
Lots of events where Jesus performed miracles.
Det är mycket beskrivningar av att Jesus gjorde under.
For them, divine power was very important.
Och för dem så var den gudomliga kraften mycket viktig.
Law and conquest.
Det var lag och erövring.
Those type of things.
Såna saker.
Here Jesus or the Gospel of Mark is sometimes portrayed as or symbolized rather as an ox.
Matteus evangeliet symboliseras ibland med en oxe.
And also as a servant.
Och också som en tjänare.
Because the ox is just doing his job.
För oxen, han gör bara det han ska.
Very faithfully.
Mycket trofast.
Very patiently.
Mycket tålmodigt.
And you know, the Romans were just, you know, they were under this government.
Och romarna, de levde under det här styrelseskicket.
They served the government.
Och tjänade de som härskade.
This is the way they were. This was their mindset.
Och det var så man tänkte.
So Mark is specifically to the Romans.
Så Markus är skrivet speciellt för romarna.
Luke was written to the Greeks.
Lukas han skrev till grekerna.
What were the Greeks like?
Och hurdana var de grekerna?
Well, they were the thinkers.
Det var de som tänkte.
Oh, their mindset was really about the perfect man.
De tänkte på den perfekta människan.
Where is the perfect man?
Var finns den perfekta människan?
They were into bodybuilding.
De höll på med bodybuilding.
So they liked athletics.
De gillade sport.
Perfect body.
En perfekt kropp.
But also perfect mind.
Men också en perfekt hjärna, filosofi.
Greek philosophy.
Grekisk filosofi.
A lot of the culture that we have here.
Och mycket av vår kultur
is very inspired by Greek philosophy.
Är mycket inspirerad av grekisk filosofi.
Whether we want to admit it or not.
Om vi vill erkänna det eller inte.
But Luke was written specifically to the Greek mind.
Och Lukas är skrivet speciellt för det grekiska sättet att
wisdom
tänka.
Wisdom and philosophy.
Vishet och filosofi.
And here in that gospel Jesus calls himself the son of man.
Och i det här evangeliet så kallar Jesus sig för människosonen.
Not the son of God.
Inte Guds son.
He was the son of God.
Han var Guds son.
But he was also the son of man.
Men han var också människosonen.
He was fully God.
Han var helt och hållet Gud.
And fully man in one person.
Och helt och hållet människa i samma person.
But what did he do?
Men vad gjorde han?
He emphasized his humanity.
Han betonade att han var mänsklig.
That he was a perfect man.
Att han var fullkomlig man.
And that appealed to the Greek mind.
Och det tilltalade det grekiska sinnelaget.
These three gospels.
Och de här tre evangelierna.
We call the synoptic gospels.
Kallas för de synoptiska evangelierna.
The synoptic is a word that actually comes from two words.
Och synoptisk består egentligen av två ord.
One means together.
Det ena betyder tillsammans.
And the other means to view.
Och det andra betyder att se.
So it means literally to view together.
Så det betyder bokstavligen samsyn.
These three gospels, they kind of view things the same way.
Och de här tre evangelierna ser saker på samma sätt.
But the fourth gospel.
Men det fjärde evangeliet,
which is the Gospel of John,
som är Johannes evangeliet,
which was written a little bit later,
som skrevs lite senare,
it's different.
Det är annorlunda.
It's directed not to a specific people group,
och det är inte riktat till någon speciell typ av människor,
but to all people,
utan till alla människor.
And here the symbol is the eagle.
Och här är symbolen örnen.
And an eagle, of course, we know is flying very high.
Och en örn flyger ju väldigt högt.
They have you know what we call the bird's eye view.
Och de har ett fågelperspektiv.
You know, they see it from above.
De ser allting från ovan.
The other gospels is like it's more like you're in the midst of all these things when it's happening.
I de andra evangelierna ser det som att man är mitt uppe i det här när det händer.
But when you read John's gospel,
men när man läser Johannes evangeliet,
it's almost like you're elevated above.
Så blir det, är det som att man är upphöjd ovan.
And you see it from another perspective.
Och man ser det från ur ett annat perspektiv.
It's really like from a finished work perspective.
Det är ur ett fullbordade verkets perspektiv.
So, when was it written?
Och när skrevs det?
We're not going to go deep into that.
Vi ska inte gå så mycket in på det.
There are basically two schools.
Det finns två olika skolor.
The early school.
Den tidiga skolan.
They suggest a date between 46 and 56 after Christ.
De föreslår att det skrivet mellan 46 och 56 efter Kristus.
And if that is the case,
om det är så,
it makes it one of the earliest Bible books. Or New Testament books, rather.
Är det en av de tidigaste böckerna i Nya Testamentet?
Another suggestion, or another school.
En annan skola.
Is 68 to 70.
Föreslår 68 till 70.
So, you know, a decade or almost two decades later.
Ett årtionde eller två senare.
You know, it's possible.
Och det är möjligt.
It doesn't make much of a difference.
Det är inte en stor roll.
But people have asked this question, which of the gospels were the original one?
Men människor frågar att vilket evangelium är ursprungligen?
Is Mark an abridged version of Matthew and Luke?
Är Markus en förkortad version av Matteus och Luke?
Or can we say that Matthew and Luke are actually an enlarged or expanded version of Mark?
Eller kan man säga att Matteus och Lukas är en utökad version av Markus evangeliet.
Well, people debate things.
Ja, människor debatterar.
But most of, I could say that we could summarize it in three points.
Men vi kan summera det här i tre punkter.
All three gospels were written before 70 AD.
Att alla tre evangelier skrevs före år 70.
All the synoptic gospels.
De synoptiska evangelierna.
Because in none of them the destruction of Jerusalem is mentioned.
För inget av dem omnämns Jerusalems förstörelse.
It happened in the year 70 AD.
Skedde år 70.
Most likely Mark was written first.
Troligtvis skrevs Markus evangeliet först.
And all of the content of Mark
och innehållet i Markus evangeliet
can be found in Matthew and Luke.
Finns i Matteus och Lukas.
They are just expanded versions of it.
De är som utvidgade versioner av det.
Okay, we're not going to go any deeper into that. What was the place?
Och var då platsen?
Well, I'm just going to be very brief here.
Vi ska bara nämna helt kort.
It seems like the evidence is overwhelming here.
Och det är överväldigande bevis här.
People have suggested Alexandria.
Människor har föreslagit Alexandria.
Which is in Egypt.
I Egypten.
Antioch, which is in Syria.
Antiochia i Syrien.
And Caesarea.
Och Caesarea.
But none of these are really valid candidates. Well, they, maybe they're valid, but not really hot ones.
Ingendera är verkligen bra kandidater.
Rome is actually the what most scholars believe.
Utan de flesta forskare tror på Rom.
And it makes sense.
Och det verkar ju förnuftigt.
That's where Peter was.
Där fanns Petrus.
And Mark spent a good portion of his life being Peter's disciple.
Och Markus var ju Petrus lärjunge en stor del av livet.
Now we're going to come to the fifth and last point.
Så kommer vi till femte och sista punkten.
And that is the content.
Och det är innehållet.
What is the content of the Gospel of Mark?
Vad är innehållet i Markus evangelium?
Well, it is genuine.
Det är äkta.
Meaning that what it says there is correct.
Det menar att det som står där är korrekt.
It is authentic.
Authentic.
Which means that it was actually written by him.
Det betyder alltså att det skrevs av honom.
There is overwhelming proof for that.
Det finns ett överväldigande bevis för det.
Both external and internal.
Och det utanför och i texten.
But what is the Gospel of Mark about?
Men vad handlar nu Markus evangeliet om?
What are all the Gospels about?
Vad handlar alla evangelierna om?
Well, the life of Jesus Christ.
Jo, Jesus Kristi liv.
And I want to read three Bible texts tonight.
Jag vill läsa tre bibeltexter.
And now it sounds like, oh, we just started.
Nu låter det som att vi precis har börjat.
Because we usually start reading in the beginning.
För vi brukar ju läsa i början.
But I'm almost finished.
Men nu har jag nästan blivit klar.
Because remember, this was an introduction.
För det här var ju en introduktion.
But now we're going to read these three verses.
Men vi ska nu läsa de här tre verserna.
And why am I going to do that?
Varför ska jag nu göra det?
Because I will point out something.
Jag vill peka på något.
We're going to go to the Gospel of John.
Vi ska gå till Johannes evangelia.
To explain something about Mark's Gospel.
Förklara något om Markus evangelia.
John chapter 14.
I Johannes 14.
Verses 8 to 10.
Verserna 8 till 10.
So John 14.
Johannes 14.
8 to 10.
8 till 10.
Philip said to him, Lord, show us the Father and it is sufficient for us.
Filippus sa, Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss.
Jesus said to him, Have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how can you say, Show us the Father?
Jesus svarade, Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga, låt oss se Fadern?
Do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works.
Tror du inte att jag är Fadern och att Fadern är i mig? Det ord som jag talar till er talar jag inte om mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk.
So what was Jesus' message here?
Så vad är det budskap Jesus hade här?
Well, it was actually that if you have seen me, meaning Christ,
det var om att om ni har sett mig, alltså Kristus,
you have seen the Father.
Så har ni sett Fadern.
So it's like, okay, where is God?
Var är Gud?
What is God like?
Hur är Gud?
Show us the Father.
Visa oss Fadern.
Let God come down to this earth and I will believe on him.
Ja, om Gud kommer ner här på jorden så ska jag tro på honom.
Well, that's exactly what he did.
Och det var precis det han gjorde.
He came to this world.
Han kom till den här världen.
As a God-man.
Som en människa.
So when you saw Christ.
Och när han såg Kristus.
You saw the Father.
När man såg Kristus så såg man Fadern.
He was an exact representation of the Father.
Han var en precis återgivning av Fadern.
And if you read Hebrews 1:3.
Om vi läser Hebreerbrevet 1:3.
We'll have that explained to us.
Så får vi det förklarat.
Hebrews 1:3.
Hebreerbrevet 1:3.
Who being the brightness of his glory and the express image of his person and upholding all things by the words of his power when he had by himself purged our sins sat down at the right hand of the majesty on high.
Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden.
Okay, express image. being the brightness of his glory and the express image. What does it say?
Uppenbara hans väsen.
Yeah, that's probably how it's, yeah, uppenbara, okay. So, but, it, okay, so it's a little bit different, but the Greek word here,
so the grekiska ordet här
is actually, you know, if you have a coin,
ja, om man har ett mynt,
maybe there is the picture of a king Karl the 14th.
Så kanske finns en bild av Karl den 14th.
Is that the Swedish king? 14th, right? No, 16th. 16th. Okay, I'm a few hundred years old. Okay, 16th. Karl the 16th. Okay.
Karl Gustav.
Oh, he's called Gustav. Okay, so I'm not a royalist. You know, I'm a Republican, so that's why I don't know these things. You have to ask my wife that. So, okay, coins. You know, when you look at it, you see the face of somebody.
Och när man ser på det här myntet så ser man någons ansikte.
And when you see that,
när man ser det,
you know that somewhere you can find a tool.
Så vet man, när man ser det så vet man att någonstans så hittar man ett verktyg.
It has, you know, like a stamp.
En stämpel.
That it came from.
Som gjorde det här.
And the coin looks exactly like that die or that stamp.
Och den här myntet ser precis likadant ut som den här stämpeln.
So when you saw Jesus Christ,
så när man såg Jesus Kristus,
you knew that he came from somewhere.
Så visste man att han kom någonstans.
He came from the Father.
Han kom ju från Fadern.
Because you could look at him.
Man kunde se på honom.
Just like we can take a coin.
Precis som vi kan ta ett mynt.
Look at it.
Se på den.
And know that it came from this printing place.
Och veta att det kom från det här tryckeriet.
And there is a tool there that looks exactly like that image.
Och att det finns där ett verktyg som ser precis likadant ut.
And that's the picture he's using here.
Och det är den bilden han använder sig av.
And let me just read one more verse and then we wrap it up.
Ska jag läsa en vers till och sen avslutar vi.
Again from John's Gospel.
Och återigen till Johannes 7.
First chapter.
I första kapitlet.
Verse 18.
Vers 18.
1:18.
1:18.
The Gospel of John. I know we're moving quickly behind between the books here.
Jag vet att det går snabbt mellan böckerna här.
But write it down and look it up later.
Men skriv ner det och slå upp det senare.
No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he has declared him.
Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud, och i hos Fadern har gjort honom känd.
Okay, the word for declared at the very end.
Att göra honom känd, ordet därför att göra känd.
Yes. It is actually where we get the word exegesis.
Där får vi ordet exeges.
And exegesis means to bring out the meaning from the text.
Exegetik betyder att man får fram meningen i texten.
So in other words, Jesus brought out from the Father everything that we need to know.
Så med andra ord så kunde Jesus få fram med Fadern allt som vi behöver veta.
So why am I reading these three?
Varför läser jag nu de här tre texterna?
Do we want to know who God is?
Vill vi veta vem Gud är?
Of course we do.
Ja visst.
How do we do that?
Hur gör vi det?
Well, we can go out to the nature.
Vi kan gå ut i naturen.
And look at something nice.
Och se på någonting vackert.
And say, oh yeah, this is God's creation.
Och säga, ja visst, det här är Guds skapelse.
I can feel God.
Jag kan känna Gud.
Absolutely.
Ja visst.
There is a measure of his glory revealed in the creation.
Det finns ett mått av hans härlighet uppenbarad i skapelsen.
Even in this fallen world.
Även här i den fallna världen.
But it is through the revelation of Jesus Christ that we can really know who God is.
Men det är genom Jesus Kristi uppenbarelse som vi verkligen vet.
So when we study the Gospels,
så när vi studerar evangelierna,
in our case the Gospel of Mark,
och i vårt fall Markus evangelia,
we can really learn what God is like.
Så kan vi verkligen förstå hur han Gud är.
Because if we know him,
för om vi känner honom,
we know the Father.
Så känner vi Fadern.
And now it says that we are his body.
Och nu står det att vi är hans kropp.
So how do we get to know God in our time and age?
Så hur lär vi känna Gud i vår tidsålder?
When Christ is no longer walking among us.
När Kristus inte längre finns ibland oss.
He has given us the Holy Spirit.
Han har gett oss den helige Ande.
And he's indwelling us.
Och han bor i oss.
And we are his body.
Och vi är hans kropp.
So we express his life.
Så vi ger uttryck för hans liv.
So this is how you get to know God.
Och det är så vi lär känna Gud.
In the church.
I kyrkan.
In his body.
I hans kropp.
Where we are different members.
Där vi är de olika lemmarna.
So Mark's gospel speaks about the life and actions of the God-man Jesus Christ.
Så Markus evangeliet handlar om gudamannen Jesus Kristus, de gärningar han gör.
And our Savior.
Och vår frälsare.
Our Lord.
Vår Herre,
the creator of the universe,
han som skapade universum,
and the center of the universe,
och som är centrum i universum.
So we can't go wrong studying the life of Jesus.
Så vi kan inte hamna fel om vi studerar Jesu liv.
If we have a heart after God,
om vi vill följa efter
Gud, I believe we all have,
jag tror att alla vill det.
You know, then we study his life.
Så studerar vi hans liv.
So I'm looking forward to going through the Gospel of Mark.
Så jag ser fram emot att gå igenom Markus evangeliet.
Can you imagine how amazing the Bible is?
Föreställ dig hur fantastisk Bibeln är.
I preach a whole message without even beginning reading from the book.
Jag har predikat en hel predikan utan att ens ha börjat i boken.
Can you imagine the wealth and the richness that we have here?
Det finns en sån fantastisk rikedom här.
And I just looked at some of the headlines.
Jag såg bara några rubriker.
For those who, of you who read Svenska Folkbibeln, Swedish People's Bible.
Om ni läser Svenska Folkbibeln.
You know, there are little, and many other Bibles too, they have like a little heading.
Och i många andra biblar också så finns det små rubriker.
And you know what the next 5, 10, 15 verses will be about.
Och så förstår man vad de nästa verserna handlar om.
So start reading the Gospel of Mark. I know for those of you who are in Bible school, you also have to read the Old Testament. So whatever you have time for. But I can tell you right now that probably we're going to deal with the first 8 verses next time. And it will be about John the Baptist and his ministry. And how it prepared the way for Jesus Christ. So Lord, we thank you for these verses, or this book rather. We thank you, God, that we can approach it systematically. Bless our hearts, Lord. Really speak to us. Just like you are the exact image of the Father.
Och precis som du är den faderns exakta avbild.
When we study you.
När vi studerar dig.
When we get to know you.
När vi lär känna dig.
We also get to know God the Father.
Så lär vi också känna Gud Fadern.
And we thank you for that, Lord.
Och vi tackar dig för det, Herre.
Thank you in Jesus name.
Vi tackar dig i Jesu namn.
Amen. Mm. Mm.
Det är från det fasta som inte fejkar.